Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi landar, för nu har jag tryckt på räck och då säger jag hej till Gustav Drogge. Och det här är första gången som jag har med någon i podden på nästan 100 avsnitt som är gift med någon som redan har varit med i podden.
Det är en stor ära, jag är glad att få vara här.
Ja, du är alltså gift med Ida Drogge som var med i ett av de första avsnitten och pratade om väldigt mycket tjänstemannansvar pratade vi om då.
Just det.
Alltså, hon var med riktigt tidigt. Sen är det så att folk som har varit med på den har blivit ihop efteråt. Men det blir en annan historia att prata om.
Kul ändå att hitta en roll i poddhimlen där man kan matchmaka. Det är ändå fint ju.
Ja, det är bra. Det är över 60 avsnitt mellan. Ida var med i oktober 2021 i avsnitt 30. Det kan ni lyssna på efter det här. Men nu, vem är Gustav Drogge?
Jag heter Gustav och har två barn. Har en bakgrund inom politiken, sjukvården och kommunikation, ska jag säga. Jobbat med massa olika saker där. Och har sedan tidigare år varit anställd i Region Stockholm för Moderaternas räkning. Där jag har försökt jobba med, eller jag har jobbat med sjukvårdsfrågor. Och försöker lösa många av de problemen som vi läser med tidningarna och vi märker av. Men som... Ja, utifrån liksom den erfarenheten vi fick på den insidan så såg vi varför, oavsett hur goda intentioner alla har, så kommer det saker inte lösa sig om man inte kastar om strukturella förutsättningar på ett väsentligt sätt. Och då jag insåg det så fick jag förmånen och möjligheten att starta en tankesmedja som vi kallar för Synaps. Om sjukvård, där vi ska försöka kasta upp lite nya lösningar i luften för att försöka lösa problemen och möjligheterna i sjukvården.
Mm. Det finns ju en massa tankesmedier. Alltså vad gör man i en tankesmedja och hur startar man den? Om vi går liksom på basic-nivå där.
Ja, vad man gör är, det är ju en, så att säga, en helt, som vän av fri marknad så tycker jag det är både häftigt och lite skrämmande för att det är en helt oreglerad värld. Så att det är lite grann vad man bestämmer att man vill vara. Men jag tycker att det ligger i förväntan att man ska utmana både liksom på ett spänstigt intellektuellt sätt men också på ett kommunikativt intressehöjande sätt. Normer, strukturer, maktförhållanden, förutfattade meningar om, ja, i mitt fall då, sjukvården. Där man samlar kompetenta personer att stöta blöta idéer. Och där man kanske inte på förhand har bestämt sig vad man ska tycka, utan man lyssnar på hela, man läser hela boken, man lyssnar på hela podden, man så att säga läser hela artikeln, inte bara rubriken, utan, och där man vågar samla lite oliktänkande i samma paraply för att man har ett gemensamt mål.
För jag har ju lyssnat på dig alltså i alla poddar du har varit med sen du startade här, och Synaps skriver på sin webbplats att ni är en opolitisk tankesmedja. Men när jag lyssnar på dig så håller jag med lite för mycket för att inte tro att Göran Greider sitter och skriker om han skulle höra det här. Hur opolitisk blir man då?
Nej, men jag ska säga att i den mån att sjukvården är politisk så är vi också väldigt politiska. Men vi är partipolitiska, obundna kallar vi oss. Så det menar jag att vi förstår att vi verkar i en politisk miljö och då måste också lösningarna vara, så att säga, de kan inte flyga fritt från den politiska verkligheten utan de måste finnas med där. Men sen pratar vi lika gärna med Sverigedemokraterna som Socialdemokraterna som Moderaterna eller eller Miljöpartiet. Utan idén är då att försöka vinna ett brett gehör för patientens rättigheter i så stor utsträckning som möjligt. Och det vi tycker att om man ska göra en väldigt en stor överflygning på svensk sjukvård, så menar vi liksom att den är i så stor, i för hög utsträckning siktar den på att tillgodose behoven hos regionerna i vid mening snarare än patienterna. Och det är ju väldigt lätt att säga, men jag har en del exempel kring det vi kan gå in på, men och det är den liksom huvuddiagnosen, och då ska vi försöka liksom bända upp den här på ett sätt som inte bara skapar att människor på förutfattade sätt har bestämt sig vad de tycker om snaps, utan att de ska liksom, vi ska behålla intresset och ändå våga utmana. Det är själva svårigheten, men det är kul.
Ja, jag fastnar på det där med att vården finns till för att tillgodose regionerna och inte patienterna. Kan du utveckla det? För det där är ytterligare en sak som jag håller med om lite. Och för de som lyssnar första gången, så jag har ju en fru som jobbar inom vården, så jag har i alla fall lite insikt. Och sen har jag ju legat på sjukhus några gånger. Men berätta om just den, att de tillgodoser regionernas behov istället för patienterna, och hur det har blivit så.
Och, men jag kan börja så här, att vården är ju, när allting står på spel, då är vården, svensk sjukvård skulle jag säga då, är oöverträffad. I alla fall i min bok. Jag har ändå personliga erfarenheter från det.
Alltså när man väl får den.
När allt står på spel. När man liksom, när det är andningsuppehåll eller när det är cancer eller det är mycket annat. När allting bara måste fungera. Då är i alla fall min erfarenhet att väldigt mycket fungerar. Men för de 400 000 personerna som väntar oskäligt länge eller olagligt länge på vård idag, så är det, då står inte allt i medicinska termer, står inte allt på spel, för man väntar på en ny höft. Men livet står på paus för den som kan vänta på en höft. Och då menar vi att sjukvården måste vara fantastisk för fler, inte bara för dem där allt står på spel. Och då, du bor i Värmland, eller hur?
Nej, för fan, jag bor i Dalarna.
I Dalarna, okej. Men jag tycker men både Värmland och Dalarna har haft liksom problem med sin tillgänglighet, så att säga. Och vad menar jag med det? Jo, det är liksom siffror som är långt under rikssnittet på hur länge patienter får vänta på vård. Allt ifrån att träffa...
Ja, vårdgarantin gäller inte här. Den finns på ett papper, men den är inte i verkligheten.
Det här laglösa dynamiken som du efterfrågar i andra av dina poddavsnitt, jag lyfter, den har regionen tagit till sig snarare än medborgarna, kanske. Och det kan inte det som avsågs. Men det finns några regioner som är verkligen botten. Alltså usla på att uppnå vårdgarantin. Och det betyder ju inte att de inte vill väl, utan jag tror att nästan alla som jobbar där har verkligen det bästa för ögonen. Men vi har fått vad vi betalar för. Det systemet vi har, det är det vi har köpt. Och ersättnings, även om det är en genomsocialistisk ransoneringspolitik som styr sjukvården idag, så är det ändå så att den är extremt känslig och receptiv för ekonomiska ersättningar. Så ifall du säger att nej, men nu ska vi få bort den här kön, till exempel vi ska ta bort de som väntar på en ny höft i Dalarna. Okej, okay, hur många står i kön? Ja, det kanske är 700. Okej, okay, vad kostar en ny höft? 55 000 kronor ungefär. Okej, okay, 700 gånger 55 000. Så mycket kostar det att operera bort kön. Så mycket pengar finns det givetvis. Men de pengarna är ju anspråkstagna till mycket annan vård, men också andra dumheter som finns i regionen. Man sysslar med mycket skit också. Och då menar jag så här att idag har det blivit gratis. Jag har lärt mig att ingenting är gratis, inte heller detta. Det har blivit avgiftsfritt för regionerna att köställa patienter. Så de här människorna som väntar på ny höft, den smärtan eller den ångest eller den att man avsäger sig inkomst för att man inte kan arbeta fulltid, den kostnaden går på varje individ. Men det är regionen som har brutit mot lagen. Och då menar jag, hade vi haft stärkta patienträttigheter, då hade regionen fått böta. Eller man kan bara säga så här, ja, men kompensera. Man kan ha det svenskt. Man behöver inte gå full America i detta, utan bara prata Sverige. Jag missade bussen. Då blir man ersatt för att man tar taxi i nästan alla regioner. Alltså inte missa bussen. Ifall bussen inte kommer på utsatt tid, då får man ersättning för att åka taxi. Men ifall regionen bommar och ger dig vård på 2 år, så får du inte en krona, utan du får själv betala i förlorad arbetsinkomst. Och då menar jag, det är inte rätt. Man borde vända på det där och låta regionerna böta eller kompensera patienter som står och väntar. Och det som händer då, det är att när regionpolitikerna, och inte bara politikerna utan tjänstemännen också, ska budgetera. Men har vi råd med de här 700 höftoperationerna? Vi har ju lovat att vi ska göra den här klimatsatsningen här, eller den här nya busslinjen här, eller något lovvärt ny upprenovering av något sjukhus. Ja, men om vi inte fixar de här 700 höfterna, då måste vi böta kanske 15 miljoner per månad. Vi inte har gjort det.
Precis, så målet är inte att det ska bli massa böter, utan målet är att sätta ett tryck utifrån att det är billigare att göra rätt än att göra fel, vilket det inte är idag.
Exakt. I alla fall sätta någon peng på. Det var någon som frågade mig, varför just 5 000 kronor? Och så här, när jag skrev den här debattartikeln för oss, så sa vi, det borde vara 10 000 kronor minst när vi sätter räkna på det. Men vi bor ju trots allt i Sverige. Man måste få med sig människor på detta också. Och det är väl det som jag försöker göra med den här tankesmedjan. Att inte bara ropa i rymden, utan försöka åstadkomma någonting. Och sen kanske detta kanske dröjer lite tid, men vi vill ju opinionsbilda för att partier ska tycka det här är spännande och stoppa in det i sina partiprogram, för att i slutändan bli riksdagspolitik och att det sen får bli verklighet för riktiga människor.
Och vad stöter man på för motstånd då? För det låter ju vettigt, tycker jag. Vad är argumenten emot det här? Vad får du höra?
Att det är pengar som inte finns är väl det bästa, alltså inte det bästa, men det är väl det främsta motargumentet. Och då vi saknar, alla regioner går med underskott, och då vill du lägga på pålagor på det. Och det menar så att man går ju med underskott för man har beslutat att gå med underskott. Man går ju med underskott för att man har valt att inte prioritera mellan verksamheter. Man har ju sagt att alla de här tjänstemännen som jobbar med PR och reklam är lika mycket värda att ha jobbet kvar som alla de som botar barn med cancer. Mm. Det är vad det konkret betyder, att man säger att man har valt att gå med underskott. Och jag vill verkligen att man tar in detta, för att det är inte heller en teoretisk, det jag säger nu är inte teoretiskt. Det är 100% praktiskt. 1-2 gånger om året så sitter det regionpolitiker och tjänstemän, politiska tjänstemän och opolitiska tjänstemän, och bestämmer på systemnivå var besparingarna ska ske någonstans. Och då kan man välja att göra det i sjukvården, man kan välja att göra det någon annanstans. Men oftast är ju de människorna som gör själva besparingarna och effektiviseringarna, de är närmare rent mänskligt och liksom fysiskt, arbetsplatsmässigt, alla de som egentligen borde få sparken, snarare än alla de som borde få en extra krona. Och det tycker jag har blivit liksom att man har blivit detached från vad som egentligen är viktigast. Och det är därför jag är inte säker på att Kristdemokraternas reform om att lägga ner alla regionerna, att den kommer lösa massa problem. Men kommer i alla fall, man kommer bli av med några i alla fall, och det tycker jag är det värt att vara nyfiken.
Ja, och vad jag förstår så finns det ju en del lågt hängande frukt man skulle kunna trixa till, vad jag tror i alla fall, relativt enkelt för att effektivisera. Jag har en bekant som fick åka med sitt barn och åka till ett barnsjukhus i en annan region för att fixa en sak. Då fick de faxa journalen dit, för att de har inget system som kan prata med varandra mellan regionerna. Och hur det kan vara så våren 2023, när vi har liksom haft internet i Sverige, i alla fall sedan 95, så 30 år. Är inte det jävligt konstigt?
Jo, det är en bra beskrivning. Varför det inte heller är löst, det är för att alla de andra problemen som samma människor måste jobba med är ännu sjukare. Så att det här med att man måste faxa, ja, då vet man, då kommer det i alla fall fram. Det finns så många andra system som är worse off. Men jag håller helt med dig att, och det är någon som har kommit till oss i tankesmedjan här nu och berättat om en idé om hur man skulle kunna bygga om svensk IT-arkitektur inom svensk sjukvård som vi är lite nyfikna på. Och det är så spännande när man är en tankesmedja. Så länge när man säger att man är det, då får man träffa massvis med häftiga människor. Så här, vi ska försöka lösa det här problemet. Vill ni komma och så pratar vi om det i 3 timmar tillsammans. Då kommer man.
Det är samma sak när man har en podd. Då kan man ju ringa upp folk och bara prata. Det är supercoolt.
Ja. Nej, men så att för att svara på din fråga. Det är helt jävla sjukt. Det är inte heller förvånande. Men det är en sak som måste bara börja fungera. Och tänk vilka krafter och vilka synergier som kan komma av att man på samma sätt som andra branscher och sektorer har kunnat digitaliseras. Om man skulle kunna göra det i större utsträckning inom sjukvården. Vilken sån förflyttning av makt från regionerna till patienterna det skulle innebära.
Jo, men så här, du ska ju bara slå in personnumret i en iPad när du står, alltså som sjuksyra eller doktor, vid sängen. Då ska du få upp allting på den patienten. Jag förstår inte hur det inte kan vara så. Sen är jag livrädd för när någon får i uppdrag att designa och upphandla det här systemet. För jag säger att det är 90-10 chans att det blir skolplattformen all over again.
Ja. Nej, men det har du rätt i. Och jag tror att man får väl hitta ett så som jag tänker på det, att man borde göra som när det har fungerat, att man sätter några kravspecifikationer på hur vilken typ av språk eller vilka datapunkter som måste vara öppna och tillgängliga, och sen får alla utveckla sina egna varianter och så ser man vilken som blir bäst och sen är det den som blir förhärskande och tar över, istället för att man som politiker ska bestämma vilket ifall det är Microsoft eller ifall det är något annat, Oracle eller någon annan som alla då ska tvingas på.
Men fast jag säger att det där har vi ju redan gjort. Man lyfter luren och så ringer man Christian Landgren som var med och skapade öppna skolplattformen och gjorde den fungerande. Ja. Och så säger man åt dem vad man vill ha. Mm. De har liksom redan lappat ihop ett statligt upphandlingshaveri så att det gick att använda. Och då har man den erfarenheten.
Du vet vad, jag kanske ska bjuda in honom till den här workshopen om man behöver fixa vården. Det är ett bra förslag. Tack härifrån.
Gör det, och sen ska man lyssna på avsnitt 82 där han är med och pratar om det här. För det som hände med öppna skolplattformen, det var att den skulle kosta vad? 250 miljoner, den kostade 1,3 miljarder och nu har man lagt ner den. Och då kan man gå tillbaka och lyssna på avsnittet med din fru, för hade vi haft tjänstemannansvar och någon tappar bort 1,1 miljarder, då borde man sitta i fängelse.
Ja, verkligen. Ja, men det är ju, och det är makalöst hur... anledningen varför flera av de här sakerna sker, det är ju när man har redan pliktat pengarna, då är det enklare för politiker som spenderar andra människors pengar på andra människor, alltså inte ens på sig själv, utan spenderar andra människors pengar på andra människor, är det de enklaste pengarna att spendera. Och när man väl har gått in med en 500 miljoner, då är det enklare att double down än att, hej, wait a minute, vi kanske måste dra i nödbromsen här. För det finns så mycket prestige och så mycket annat i de där mekanismerna. Och det finns inte så många kontrollpunkter som man kan önska. Även om demokratin i viss mån är välfungerande på det sättet. Så där kan min fru ha också en poäng.
Ja, det är bra. Men... hur hamnar vi här då? Alltså regionerna har ju, vad jag förstår, växt och växt och växt. Men kanske på mitten istället för i toppen och botten nu, om du förstår vad jag menar. Alltså det är mitten i det fallet är administrations- och kommunikationsdelen. Varför?
För att det är det vi har beställt. Vi har av våra politiker och våra tjänstemän och... det som har premierats har varit att nu ska vi jobba med hållbarhet. Okej, då ska vi fram en gång. Helt plötsligt har alla regioner en hållbarhetsavdelning. Och det är väl jättebra med hållbarhet i regionerna. Men vad gör regionerna? De kör bussar som är kollektivtrafik. Mm. Som är den yttersta hållbarhetsmarkören som finns i transportsektorn. Men vad gör de också? Jo, de botar människor från ohälsa. Vilket är den andra yttersta punkten inom hållbarhet. Skulle vi inte kunna säga så här att vi säger att ingen, alla som jobbar med sjukvård och kollektivtrafik jobbar med hållbarhet, så det behövs inga hållbarhetsstrateger eller konsulter. Alltså tror jag det bara en sån sak skulle frigöra så mycket kraft, inte nödvändigtvis enskilt för varje pengar som det flyttar, utan för som DNs kolumnist Hanne Kjöller som var med på vår lansering, hon beskrev så tydligt att ja, för att politikerna i Region Stockholm har bestämt att när vi ska minska klimat, någon politiker säger, nu minskar vi klimatavtrycket. Jaha, okej, okay, det låter ju bra det. Det applåderar vi. Hur gör vi det då? Hur det sen omsätts via förordningar, budgetar, olika typer av styrdokument, så blir det att hon som sjuksköterska helt plötsligt ska börja väga människors mat innan och efter de har haft in det på, alltså patienterna har haft in det på, för hon är också sjuksköterska då. Så att hon måste väga tallriken och maten innan hon går in till patienten. Efter patienten har ätit så ska hon väga tallriken och resterna för att de ska kunna se vad Södersjukhusets klimatavtryck är för något. Och hur man ska, som på politiskt håll, optimera vilken mat man lägger på tallriken så att man minskar klimatavtrycket. Istället för bara ge den här patienten någonting näringsriktigt och gott så att den käkar upp det. Och kanske inte jaga sista minuten med sjuksköterskans tid när vi saknar 15 000 sjuksköterskor. Det är min poäng.
Ja, jag är allergisk mot trams och signalpolitik. Och jag tycker man ska vara väldigt försiktig med skattepengar samtidigt som jag vill få ut så mycket som möjligt. Och det där är ju en balansgång.
Jag håller med. Ja. Och utifrån den, förlåt att avbryta, men jag bara känner jag håller med dig så mycket. Och jag vill ju ha och Synaps företräda linjen av en gemensamt solidariskt finansierad sjukvård. Vi vill inte ha en trygg Hansa-sjukvård där alla ser runt med försäkringslösningar. Det är inte vår idé. Men vad händer i till exempel Dalarna då? Vi tar Dalarna till exempel. Idag väntade 2800 personer. I mars var det 2800 personer som väntat mer än vad lagen tillåter på en operation eller behandling som en läkare har tittat dem i ögonen och sagt, du är sjuk. Du behöver hjälp. Du behöver en medicinsk behandling. Och då har 2800 masar, eller vad heter det när det inte är mas, då är det en
kullor.
då har de fått besked av från läkaren, en person de litar på, att de är sjuka och behöver vård. Men ändå så har regionen misslyckats med att ge 2800 personer det. Och då tänker man så här, men vad händer om man är riktigt sjuk och man bor i Dalarna och man inte får vård i tid? Ja, då kanske man börjar söka på internet. Då börjar man kanske landa i att man åker till Schweiz eller man åker till Finland, man åker till Norge där det finns privata lösningar. Och så pansätter man hemmet för man vill leva 3 år till. Och det är ju rationellt egentligen i alla lägen. Men vem vill ha ett sånt samhälle? Vem vill höra om att grannen var tvungen att flytta för han har inte råd att bo här, för han har betalat sin cancerbehandling själv? För han kunde inte vänta på regionen.
Ja, men jag kan tänka mig att de mest högljudda och vad ska jag säga, riviga killarna och tjejerna på vänsterkanten tror nog att du vill ha ett sånt samhälle.
Och det är därför jag så betonar det så ofta jag kan. Men det är klart att de tror ju inte det samhället som jag och många av oss tror är fullt möjligt. Att det går att samexistera med privata inslag i sjukvården som möjliggör ett större resursutnyttjande per krona. Så det här kommer ju liksom i viss mån liksom en ideologisk jag kan ta in några överord här, men det är lite ett vägval. Antingen så är det med att vi double down på den icke-fungerade regiondrivna sjukvården där vi betalar ett överpris per vård när pengarna är slut och människor väntar på vård. Eller så tittar vi på siffrorna. Okej, okay? Vem kan få ut flest vårdplatser per krona? Det är inte bara privata som kan göra det. Flera offentliga vårdgivare som också gör det. Bra, då får ni mer att göra. Och ni som är dyrast och sämst, ni får mindre att göra. Titta, så har vi hjälpt det. Och så har vi sparat pengar. Så att man är lite mindre brydd om vad andra ska tycka och tänka i systemet. Och den här rättvisemarkören som finns i sjukvården. Alltså, och den här jante- och rättvisemarkören som finns. Den skulle säga, den döda patienter. Och vad menar man med det?
Ja, precis.
Allt ifrån att överläkaren måste ta ut från diskmaskinen för att det ska vara rättvist på arbetsplatsen och att istället för att träffa patienten, till att det är när sjukhus ska få pengar så det är viktigare att sjukhusdirektören får lika mycket pengar än att de får så mycket pengar som de behöver för att göra uppgiften, för att det måste vara rättvist mellan sjukhusen också. Vi kan inte favorisera någon. Alltså från toppen. Och jag har autentiska vittnesmål från båda de här och exempel emellan. Så finns det en svensk jantelagskänsla som håller tillbaka så mycket potential. Och det här tror jag är förödande för de här patienterna. Och det är klart att mycket av det svenska är ju fantastiskt. Men mycket av det svenska är fortfarande svenskt och medelmåttigt i en situation som är extrem. Och då behöver vi lite mer bang for the buck helt enkelt.
Ja, och hur avgör man hur mycket pengar en, om vi förutsätter att indelningen av regioner fortsätter att vara liksom geografisk, hur avgör man hur mycket pengar en region behöver när man har någon form av planekonomi eller om man ska kalla det runt omkring finansieringen?
Då tror jag att det här demokratiska inslaget tycker jag är ju verkligen värt att försvara. Det är inte där, jag tror så här, det är inte där problemet är. Så länge man har en politisk representation, så det är bättre att den är regional än att den är statlig. Men och främst för att man kan utkräva ansvar på det sättet. Men jag tror att det kommer inte kunna gå, och det är lätt för mig att sitta i en storstad och säga detta, men jag tror inte det kommer kunna gå att ha sjukvård på det sättet som vi har lärt oss att sjukvård ska finnas överallt i landet. Med den kvaliteten, både i själva genomförandet men också i kvalitet i tid, det vill säga att man får vård i rätt tid, och kvalitet i så att säga proximity eller i närhet. Alla de kvalitetsbegreppen går inte att uppfylla samtidigt. Då får vi
är det mer specialiserat då, tänker du? Eller hur?
Ja, och det är det kanske så här att om man har... jag är inte en operaman, men jag har lärt mig att det finns 10 bra operascener i Sverige. Och opera är ungefär som en kirurg. Man måste öva väldigt mycket. Och man kan bara spela under vissa förutsättningar. Och det är en väldigt typisk publik, så att säga. Men varför finns det 10 operascener? Någonting man går och tittar på många gånger i livet om man är en operafan. Men man kan operera en höft på 55 ställen. Min poäng är, om man måste resa en gång i livet för en ny höft, då kanske man får resa 2 timmar för att få den här höften, mot att man får en bra höft, den behöver inte reopereras, och att man slipper betala extra för det, utan det ingår i regionskatten. Och att det är trevligt bemötande och man får lite information runt omkring och sådär. Alltså den upplevelsen tycker jag att både människor som bor i Dalarna men också människor som bor i Stockholm. Det är väl inte konstigt att till exempel, jag vet att det finns riktigt bra ögonläkare i Dalarna eller i Blekinge. Och att de är 4-5 stycken där nere. Och ifall de bygger upp, det skulle lika gärna kunna vara så att nej, men om man behöver nya ögon eller operera sina ögon på något sätt, och det är någon särskild operation, ja då ska man åka till Blekinge. Alltså att vi får... Det är orimligt att tro att vi ska klara av på 21 olika regioner hela kroppens anatomi på ett tillräckligt medicinskt säkert och tillgängligt sätt för de pengarna vi betalar med den politiska styrningsmodell vi har valt. När man tittar på det sättet, så känns det nästan unikt att vi klarar att ge så här många människor vård i tid. Så det är trots regionernas uppdelning, särskilt inte tack vare, som vi klarar.
Nej, och det man gör mycket blir man ju bra på, om vi fortsätter på operaavdelningen. Så har du, för ska man vara krass då blir det ju storstadsregionerna som får de planerade kirurgerna, för att det bor mest folk där. Och till och med jag som landsbygdsromantiker kan faktiskt acceptera det. Jag kan säga att det kanske inte ens behöver vara i Sverige. Det är ganska många som flyger utomlands för att fixa tänderna, till exempel till Polen och Turkiet och överallt var de nu är. Men det man behöver ha utspritt över landet, tänker jag, är sånt som inte går att planera. Typ förlossningar, benbrott, kardiologen, öron, näsa, hals. Alltså när det är bråttom. Exakt. Och om man då har det hos oss, att man liksom räddar liv och tar hand om det akuta i Falun, Mora och Sollefteå. Ja, Mora där vi har kvar, för de gipsar ju hela Sälen varje vinter.
Så
de är nog bra att ha.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men, ja, nej, men jag köper det rakt av. Men vad är baksidan med det här då?
Bara innan jag baksidan ska jag säga så här, och jag kan inte nog understryka hur vård som ska ges tidigt och vård som ska vara väldigt tillgänglig behöver ju nästan, jag skulle säga, det är nästan ännu viktigare att ta pengar och stoppa in i första linjen, så att säga, alltså vårdcentraler, det du beskrev, liksom den akuta och icke-planerbara vården måste vara ännu närmare patienterna.
Jag har ju 2 gånger ringt ambulans här och fått reda på att nej, vi har ingen att skicka, och det blir man, då blir man inte så glad.
Alltså jag, man får ju puls bara att höra såna historier. Det är, så det är sånt jävla underbetyg. Så. Och en ambulans kostar ungefär 10 miljoner. Jag vet inte hur många ambulanser Dalarna har, men det kostar ungefär 10 miljoner med att ha en liksom året runt ambulans, en reguljär variant. Med andra saker som kostar 10 miljoner Dalarna. Men skitsamma. Men vad är baksidan med allt detta? Jo, baksidan är ju att det riskerar ju att bli riskerar att bli så att patienter som kanske är sköra och som inte vill resa måste resa i stor utsträckning. Så det är ju liksom en trade-off man måste göra, och det man borde liksom tänka på då är att ja, du slipper resa idag, men du får heller ingen vård i tid. Det är inte få personer som ger upp ett helt år i livskvalitet för att sin region underpresterar. Det är inte få personer idag. Det är många personer som gör det.
Så att, kanske är sjukskriven ett helt år, så man dels, ja, man blir ju, man producerar inte så mycket skatteintäkter då.
Och du har ju,
om man inte kan röra sig.
Exakt. Om man kan ta till exempel psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar, att en odiagnostiserad ADHD när man går i mellanstadiet och man inte får någon verktyg som man har rätt till, vad gör det med en person som kanske missar sig i mellanstadiet eller högstadiet för att man inte fick vård och hjälpmedel och verktyg i tid?
Det kan jag berätta, det kostar samhällstjänst och offentliga försvarare, för det är mig du pratar om där. Så det, ja, det är slantar.
Ja, så att det är, om man blir då kanske politisk redaktör ändå. Men poängen är att det är nog inte säkert att det är liksom allas trajectory. Utan jag, särskilt då de här unga åren där så mycket avgörs. Där måste vården måste vara mycket snabbare. Och vi tittar faktiskt just nu på skolhälsovården. Är det rimligt att skolan också ska skolan också vara sjukvård? Eller ska någon annan in där kanske? Vi har inte riktigt landat in exakt där. Vi håller på att prata runt med ganska många experter. Men det finns ju någonting där som är ett sånt jävla svek mot unga flickor och pojkar idag. Så. Det finns mycket att prata om.
Ja, nej, men där, alltså, där skjuter man ju framför sig just för att efter skolan så blir det inte en kommunal utgift längre utan en regionell eller statlig. Det vill säga att man hamnar inom inom vården eller ännu värre inom rättssystemet. Så man puttar det framför sig bara och väljer att inte se på det. Men det är ett annat avsnitt. Du, när man googlar dig så står det så här: M-toppen ska leda ny lobbygrupp för välfärdsbolag. Hur sant är det? Jag vet inte det. Det var det jag tänkte säga. Alltså, hur skulle du övertyga mig om att det inte är det? För ändå, gränsen mellan lobbyorganisationer och tankesmedier kanske inte är solklar hela tiden.
Nej, men det är det inte. Men jag tänker att om man är en lobbyorganisation i den meningen att man för bolag, då är man pro-business. Då är det viktigt att just det här bolaget får just det där kontraktet i just den där regionen. Ifall det är Aleris i region Dalarna. Eller att de måste öppna någon ögonmottagning. Kunde inte bry mig mindre om det där. Det som är en skillnad mellan en pro-business lobbyist och en pro-market tankesmedia, det är att vi tittar på men vilka mekanismer och strukturella förutsättningar behöver finnas. Och vi har ingen vårdgivare eller bolag som kunder. Vi finansieras av ett stiftelse. Och den stiftelsen i sin tur har en idé om att fri konkurrens gynnar välfärden. Och det är inte något enskilt bolag då som betalar. Så att jag tycker att i alla fall, jag kommer inte vinna vänsterrösterna för den beskrivningen. För de tycker väl att det är ungefär samma. Men för mig är det en avgrundsdjup skillnad i vem som är uppdragsgivaren. Och nu är uppdragsgivaren mig själv och vad vi tycker är intressanta. Så att det är, jag vill ha tryckt i den i alla fall. Men jag såg den artikeln.
Ja.
Den var låst, så jag har själv inte läst.
Jag prenumererar sig nu, så det man måste hålla koll på allt. Den finns på Dagens ETC om någon vill läsa den. Jag har för övrigt på att försöka få Max V. Karlsson till podden, för att
han verkar
det skulle vara spännande.
Väldigt trevlig person verkar han vara.
Han, framförallt världens bästa jävla radioröst har han. Han är så, han ska ju läsa i barnböcker. Du, det här med privata vårdalternativ är ju någonting som säkert Max V. Karlsson och de andra på ETC inte tycker om. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. För dels står jag i att alla ska ha, i ett välfärdssamhälle ska de alla ha tillgång till adekvat vård. Samtidigt, om någon har en miljon på banken eller vill sälja lite skog och sen gå och betala sig förbi kön, dels försvinner det ju en ur kön. Och det är ju bra för de som kanske inte har skog eller en miljon på banken och betalar sig förbi. Och sen när personen i fråga går och köper vård, så är det ju moms och läkaren tjänar ganska bra och betalar förmodligen en bit över hälften av de drar in i skatt. Så att sälj in det till mig eller berätta vad du tycker i alla fall.
Nej, men, så jag vill inte ha alltså jag i den grunden ska jag säga, där kanske jag och Max V. Karlsson då på Dagens ETC är mer snarlika i vad målsättningen är. Jag vill inte ha massvis med privata sjukhus som poppar upp där man då måste betala en halv miljon för en, eller belåna huset för att ha råd med den vården. Men jag tycker att ska man förbjuda det som vänstern vill, då tror jag att man landar fel, för att det som det också skapar, det är ju en konkurrent. Och vad gör en konkurrent? Jo, den visar vad som är möjligt. Det betyder inte att det är eftersträvansvärt i alla delar. Men det visar, kan man göra det på det sättet? Det är därför jag är så angelägen av den här lite mindre offensiva privata modellen som är privat utfört men gemensamt finansierat, som är stora delar av, eller en betydande del av svensk sjukvård är ändå privat genomfört, eller att det är någon som privat vårdgivare. Och det har ju visat sig i studier att de gör många operationer fler, och de gör det också billigare. Och att till exempel då höft, som jag har snöat in här lite grann på, men höftledsoperationer kan göras, man kan få 50% fler höftledsoperationer för samma peng. Man kan få 100% fler gråstarroperationer för samma peng. Och då tänker jag så här: om pengarna är slut och du kan få mer pengar om du går till någon med en annan logga på namnbrickan än Region Dalarna, Hur blir den sjukhuschef, vårdchef som bestämmer eller beslutar om de här sakerna inte jagat i kanossa för sitt beslut att betala ett överpris för sjukvård när pengarna är slut? Vad är det moraliska imperativ man lever efter där man vill efterskänka gemensamma pengar trots att det finns behövande som skriker efter de här pengarna? Det är det jag menar, som att den här ideologiska diskussionen om varför man ska motivera privat vård, jag tycker den är fel. Alla de som väljer dyraste vården, de tycker jag har ett särskilt, så att säga, ett moraliskt ansvar att motivera varför vi ska skicka pengar till de som tar med, som är dyrast, snarare än de som är mest effektiva. Och sen ifall Region Dalarna, ifall Mora lasarett visar sig vara det bästa och mest effektiva, ja, men då skickar vi ännu mer pengar till Mora. Då borde ännu fler jobba på Mora. Utan det får vara nog med det här skyttegravskriget, ideologiska skyttegravskriget, utan vi tittar på vem är bäst och så försöker vi lära oss från dem. Och sen tills vi har löst
precis,
det,
för informationsutbytet i regionen idag är ju inte så bra som det skulle kunna vara om jag tar i
det. Det är uselt. Det är snarare, alltså, det finns några sådana här, det finns ett roligt exempel med läkemedelsstudier. Då är det så här att alla människor är ju lika. Men när man ska göra en läkemedelsbehandling, då säger man så här, ja, men den här läkemedlet har ju bara testats i Turkiet. Turkarna har ju en helt annan genuppsättning än oss. Nej, det har de inte. Okej, men vi vill ändå testa det i Europa. Okej, då testar vi det i EU. Och det är EU-godkänt. Okej, men hur kommer svenskarna reagera på det då? Ja, men vi är europeer, så det är bara att köra på. Nej, vi måste nu kolla ifall vi reagerar olika. Okej, då gör vi en läkemedelsstudie här i Sverige också. Men är inte dalslänning, skiljer de inte lite grann från någon som bor i Uppsala? Jo, då gör vi en egen där också. Och allt det här är sant. Och detta är liksom en del av läkemedelsvärlden som detta pågår, och som är ett jättestort problem som gör att människor får riktigt bra behandlingar 2, 3, 4 år för sent och dör i väntan på de bästa behandlingarna bara för att det finns en sån här lokal prestige i att vi måste ha full kontroll på det själv innan vi vågar göra någonting. Och jag tror, jag menar att det här sättet som man ser på sin roll i systemet, det får fruktansvärda konsekvenser. Och de vill ju väl, men de vill ha full kontroll. Och det menar jag att det är patienterna som måste ha mer kontroll och politikerna lite mindre kontroll.
Ja, och de tvingas ju till det då med det finansieringssystemet som är nu, att dels behöver de bränna pengar i slutet av budgetåret, vilket är så det är. Ja. Och det är nog min största pet peeve någonsin att det är så. Att, ja, men kortfattat, om du jobbar på en avdelning inom det offentliga och så får du en budget på 1 miljard och så gör du det för 0,5 miljard istället. Det enda som kommer hända då är att du får ingen klapp på axeln och behålla pengarna, utan då tar man tillbaka pengarna och så får du 0,5 miljard mindre nästa år. Så att oktober, november, när jag jobbade inom reklambranschen och jobbade mot en del offentliga, det var de bästa månaderna någonsin. För då ville folk bara bli fakturerade och sen få hitta på vad vi ska göra för pengarna.
Och det är också liksom, det finns en ledarskaps... Mycket kan man ju belasta politikerna för, men en del av det här beteendet, det är ju inte partipolitiskt på något sätt. Det är ju så ransoneringssystemet fungerar. Ett offentligt ransoneringssystem. Okej, jag visar mig för bra och jag spenderar pengarna, då får jag mindre nästa år. Då spenderar jag mer. Så det är liksom väldigt mänskligt i alla dess delar. Men jag tycker att både när det kommer till de här frågorna, men frågan också kring varför människor i större utsträckning väljer bort att jobba i regionerna eller sjukvården, handlar ju om bristande ledarskap. Jag har ett exempel här. Jag har en lillebror som heter Valdemar. Han började jobba som ingenjör. Han bodde länge i Kina, så han kan kinesiska. Behöver vara ett svenskt ingenjörsbolag som har fabriker i Kina, och då vill de ha en svensk, någon som kan bli lite chef i Kina och ändå kunna prata kinesiska. Så sa Valdemar, nu ska vi skicka dig till Kina och du ska bli chef. Så sa vänta lite, jag är inte säker på att det är för mig. Jo, det är för dig, och nu ska du gå på Handels. Så, men jag är ju precis pluggat på universitetet där för några år sedan, jag är väl lite tillbaka i skolan. Jo, men det är jätteviktigt att du kan ledarskap, annars ska du inte vara chef här. Så att han satt på skolbänken igen och fick ett specialdesignat program för att han skulle ta hand om de här två fabrikerna. Och där var ju ett bolag som förstår värdet av ledarskap, att de investerar flera hundratusentals kronor på en ny chef som kanske inte fungerar, för att flyga på andra sidan jorden och se till så att saker kommer i tid från fabriken och att de som jobbar där mår bra och är välfungerande. Nu översätter vi allt det här till svensk sjukvård och Region Dalarna. Tänk dig en läkare eller sjuksköterska som befordras till chef, ansvar kanske för 100 miljoner i en verksamhet, omsätter 100 miljoner och kanske 30-40 medarbetare. Jätteviktig verksamhet. Den personen idag slåss för kaffepengar. Hur kan vi inte vända på detta? Alltså jag tänker att en sjukhuschef som inte skickar sina nyaste chefer på jättefancy ledarskapsutbildningar är liksom den sjukhuschefen borde vi byta ut. Och vi måste förstå vad ledarskapet gör. Och också en sån chef som säger, vi har inte spenderat pengarna nu, så nu spenderar vi pengar. Nej, det gör vi inte alls det. Nu säger vi till här att de här pengarna, de här kommer vi spara. Men det visar bara att vi kan jobba mer effektivt. Vi kan jobba mer effektivt med andra områden. Så nästa år behöver vi lika mycket pengar, men vi kan spendera det på detta istället. Det är mer effektivt.
Och effektivisera en ny avdelning.
Ja, och liksom så att, och att då säga till de andra avdelningarna, kom och lär från oss. Eller att vi åker och lär från någon annan. Alltså det här prestigelösa... Jag vill inte säga att det är osvenskt. Jag vill ändå tro att liksom det finns ändå i oss att vara nyfikna på andra. Men det här prestigelösa ledarskapet som många gånger finns, alltså om man får lov att hårdra det här LinkedIn-ledarskapet. Vilken ny underbar dag det kommer bli idag. Alltså lite mer av det i svensk offentlig sjukvård tror jag ska behövas.
Ja, det finns onekligen mycket att jobba med. Sista frågan då, som kanske tar en halvtimme att svara på. Det kommer säkert komma någon följdfråga. Men hur lång tid tar det att fixa det här? Och var måste man börja?
Vi har ställt frågan nu. Vi jobbar med några riktigt smarta som vi har sagt så här. Kan du räkna ut hur långt det tar det innan vårdkön är borta i den takt som är just nu? Så jag får börja återgå med den punkten. Men det vi behöver göra är att börja prissätta saker som kostar på riktigt, så att det prioriteras och motiveras i större utsträckning av de som bestämmer. Vi behöver, i vissa fall behöver politikerna ta ett steg fram, tror det eller ej, när det kommer till de här rättighetsbaserade delarna, och skapa arenor där vårdgivare som har ledig kapacitet möter patienter som behöver vård i tid. Och då tänker man så här, vadå ledig kapacitet? Alla jobbar så hårt de kan. Det kanske de gör. De jobbar så hårt som de vet om att man kan idag. Men ifall jag säger så här, huvuddelen av svenska operationssalar är inte öppna fredag efter lunch. De är inte det. Varför är inte, då ska vi vända på det, hur kan det komma sig att operationssalar inte öppna 7 dagar i veckan före eftermiddagar, när vi har så många människor som väntar på vård? Jo, det är för att det inte är lönt. Det ersätter inte tillräckligt att beta av vårdkön. Och det tycker jag, det är som svek att vi har så mycket pengar i svensk sjukvård. 350 miljarder. Men vi har inte råd att jobba på lördagar för att ge människor vård i tid. Jag tycker det är, och det här är liksom mitt... Det är min anledning varför jag går upp på morgonen och försöker jobba med de här frågorna. Att det finns pengar, det finns kapacitet. Vårdförbundet, facket, visar att det finns 14 000 sjuksköterskor, legitimerade sjuksköterskor, under 65 år, som har jobbat kliniskt men har valt bort att jobba med patienter nu. 14 000. Hur mycket är 14 000? Det är nästan 3 stycken Karolinska sjukhus. Så att vi behöver inte bygga ett enda till sjukhus i Sverige. Vi behöver bara få de människorna som har lämnat. Om vi kan få 1/3 av dem kommer tillbaka, då har vi botat hela vårdplatsbristen.
Och då handlar det om villkor och ledarskap.
Det är min bild. Och det ja, kan mycket väl vara så att det finns några delar som liksom en X-factor som inte man har koll på. Men hela idén är att man säger att vi har inte råd att ge sjuksköterskorna högre lön. kan man tänka sig, nej, men ifall väntan kostade 5000 kronor per patient, då skulle ni inte ha råd att inte prata om bättre villkor för sjuksköterskorna, så de ville jobba på lördag och söndag. Alltså vårt ransonering, om jag får hårdra det, och det får jag som jag nu mer en tankesmedja, kan jag säga så här: vi kanske närmar oss ett system där det är sjuksköterskorna som har två båtar, snarare än att det är läkarna som har två båtar liksom. För att det är deras specialistkompetens som är så eftersträvansvärd. Och när den prissätts på en fri marknad som hyrsjuksköterskor är ännu, så tjänar de 50-75% mer än vad de gör på sitt ordinarie arbete. Och då istället för att vara en konsult, det vill säga att man jobbar helger när de andra vill vara lediga, man jobbar sommar när de andra vill vara lediga, så är maktförhållanden i svensk sjukvård inverterade. Det vill säga att konsulterna bestämmer, nej men jag vill ha 50% mer betalt och jag vill inte ha de tuffa arbetspassen. Då är man inte en konsult, då är man en gisslantagare. Men det är ju också så, det är så verkligen så ut, och jag håller inte emot någon av de sjuksköterskorna som jobbar så. Men systemet måste ju säga, nej men då kanske vi måste prissätta. Det kan inte vara så att hyrsjuksköterskornas villkor är fel. Det kan ju vara att de övrigas villkor är fel. Och någonstans måste man liksom rekalibrera om systemet. Det kan vara att någon har för mycket betalt och någon har för lite betalt. Och så länge som vi har ett politiskt styrt så kommer det vara underpresterande. Och därför menar jag att ju större andel av vården som går till en fri marknad, det vill säga där en offentligt finansierad, solidariskt finansierad, men privat ägd, privat styrd vård, så är det mycket bättre kalibrering av resurserna än det är på offentliga verksamheter. Och det är inte bara inom sjukvården, utan om jag ska sätta en rubrik på det, så är det så här: nu börjar sommarvården. Hur många offentliga vårdgivare kommer att gå ut med sommarbonusar? Hur många privata vårdgivare kommer att gå ut med sommarbonusar? Jag tror svaret säger sig själv. Liksom. Vad är det för verksamhet man driver när man måste ge någon 100 000 kronor för att flytta sin semester? Hur usel är man som arbetsgivare om man måste betala 100 000 kronor för att man ska flytta sina semesterveckor? 4 veckor. Jag tycker det är djupt dysfunktionellt det här.
Ja, och det där kommer ju bara göra att folk inom vården räknar med dem där. Alltså de vänjer sig vid att ha semester lite tidigare, lite senare än de som kör grabbarna i gruvan. Och sen har man de pengarna. Alltså det där kommer ju infuseras i lönebilden. Så det där kommer ju bli vardag, och till slut kommer man inte kunna låta bli att göra det.
Nej.
För att folk har vant sig med de där extrainkomsterna. Och sen har du Norge som erbjuder väldigt bra villkor. Jag är som sagt gift med en sjuksyra, och vi tittar på det där. Vi skulle kunna... Ja, men så här, vi har gjort en uträkning. Om hon skulle jobba halvtid på oljeplattform i 2 år, då har vi betalt vårt bolån. Rakt av. Det kan det ju vara värt.
Ja, precis. Och det är ju alltså, det är när man... det kan också svaret på varför det är så att 14-15 000 sjuksköterskor tänker att jag kan göra någonting annat. Det är ju för att någonting annat innebär större frihet i andra centrala delar. Som till exempel ekonomin, sin hushållsekonomi. Så därför jag tror att det här kommer oundvikligen leda till att prissättningen på arbetskraft i sjukvården kommer väldigt snabbt justeras. Vissa som idag har väldigt höga löner kommer behöva motivera den i större utsträckning. Andra som har lägre löner kommer snabbt få ökade löner, tror jag, mot att de jobbar mycket, mycket mer. Så att vi får se. Och då tror jag, så länge det är offentligt finansierat, ransonerat och beslutat, så tror jag att vi kommer betala ett överpris för samma produkt. Vi skulle kunna haft en lägre skatt med lika bra eller bättre sjukvård om en större del av sjukvården skötte sig själv, snarare än att det var politiskt reglerat. Men å andra sidan, då har man mindre möjlighet att utkräva ansvar. Så det är liksom en balansgång det där.
Ja, det ska bli spännande. In och följ tankespelaren Synaps allihop. Och tack Gustav för att du tog dig tid att vara med.
Tack så mycket, välkomna.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.